Du lyssnar på Radio Krokom. Den glada radiokanalen.
Mm. Och det är inte varje dag vi ska prata om en ny programserie här i Radio Krokom. Men det ska vi göra nu med Maud Däckmar och Jenny Jejlid. Jag säger hej och välkommen hit till Radio Krokom.
Tack.
Tack.
Ska vi ta och kanske börja med att presentera vilka ni är. Ska vi börja med dig, Jenny? Vad ska vi sätta för någon etikett på dig?
Ja, men jag är ju lite av en mångsysslare måste jag säga. Jag titulerar mig ju faktiskt nu mer som författare. Jag är ju poddare. Jag målar. Skapar. Och till vardags så hinner jag ju också då klämma in ett socionomjobb på det. Så,
Så kan man säga, är det ett 8-5 jobb du har eller är det dygnet runt eller hur gör du?
Ja, men det är lite dygnet runt skulle jag säga. Heltid som socionom, jobbar som kurator inom Östersunds kommun och sen min lediga tid så försöker jag göra allt det andra då, som jag brinner för, som att podda och skriva och måla.
Med andra ord, du har ingen ledig tid?
Väldigt lite, men jag trivs ju med det. Ja. Vad ska man göra när man är ledig? Det har jag aldrig förstått riktigt.
Tumrullningen och gungstolen låter du vara ett stund
till. Ja, ett tag till.
Mm. Och med dig har du Maud Däckmar och jag har ju förstått att ni är lite släkt på något sätt, va?
Ja, men det stämmer. Maud är ju min mamma.
Och vad ska man sätta för någonting på ditt visitkort då?
Ja, under många år så jobbade jag för det första inom försvaret i Östersund. Sen lades det ner på 90-talet och jag funderade vad jag skulle göra resten av mitt liv. Jag var inte så jättegammal på 90-talet. Och det blev så att när jag hade skrivit min första bok som handlade om livet med en son med autism och utvecklingsstörning, då, Freds bok på 90-talet. Sen vände mitt liv och jag har föreläst och rest runt i landet och Skandinavien i över 30 år och föreläst inom framförallt omsorgsområdet då, eller vård och omsorg. Och det var fantastiska år. Sen så har ju åren tagit ut sin rätt. Jag är ju över 65 nu, ganska rejält över 65. Så att idag har jag ju liksom en inkomst utan att behöva vara ute och jobba direkt. Men jag har fortsatt med mitt skrivande. Skriver fler böcker och jag målar också. Vi har det intresset gemensamt, jag och Jenny. Så att jag fyller min tid, verkligen.
Vad kommer det här konstnärskapet in i ert liv då? Hur gick det till?
Ja, alltså jag har ju väl alltid hållit på att rita och måla och gick i gymnasiet något som hette estetisk linje på den tiden. Och min mamma vet jag fick ju uppdrag när hon gick i sjuan. Hon var så stolt över det alltid att hon fick rita av skolan och den sattes upp i någon aula. Så att någonstans kommer det väl kanske från tidigare släkten.
Jenny då, hur kom det in i ditt liv?
Ja, men alltså jag får väl hänvisa lite till genetiken. Har ju alltid haft en målande mamma. Så det här skapandet har liksom bara funnits helt naturligt. Att när man kom hem från skolan så kunde mamma sitta och måla ibland. Och ha haft mycket utställningar och så. Så att det bara liksom växte fram. Sen är det ju det här, det pratar vi ju om lite nu innan sändning. Att våga visa upp. Jag har ju målat ganska länge men att våga börja visa. Det har jag inte gjort mer än ett par år.
Aha.
För det är ju det också. Att visa det för andra som är lite sådär pirrigt. Men det har jag börjat göra nu.
Men det kan ju vara lite känsligt sånt där. Man vet ju kanske när barnen kommer hem från förskolan och har gjort en fin teckning och ska visa mamma eller pappa. Det är en sak, men när du ska visa en annan publik, då är det andra krav som ställs, eller vad känner du?
Ja, men exakt så har jag känt. Att det är en sak att sitta själv och vara lite nöjd och tycka att ja, det här vart väl okej. Eller att den närmaste familjen tycker. Men sen liksom att bli bedömd sådär. På sociala medier, det är ju något helt annat. Så det har varit läskigt. Men så kände jag att ja, men vi lever ju här och nu. Jag har ju inget att förlora. Så nu titulerar jag mig faktiskt även konstnär.
Måste man vara, för att kunna ha den titeln, måste man ha gått konstutbildningar och så vidare? Kan man bara ta den sådär? Vad är det med det?
Ja, men man kan ju bara ta den. Det är ju ingen skyddad titel.
Nej.
Sen är det väl alltid ju mer utbildningar du har gått, desto mer högre slår det ju såklart. Men ja, man får väl kalla sig det. Precis som en författare, det är ju inte heller en skyddad titel så.
Mm. Och ni skriver ju bägge två, ni målar bägge två. Har det här något släktskap mellan varandra också, målningen och skrivandet? Eller är det två skilda konstnärliga uttryck?
Jag tycker att det ena föder det andra. Jag tror jag kan prata för oss båda när jag säger att för att orka skriva, som jag tror är det tyngre för både Maud och mig. Du får rätta mig om jag har fel.
Men det är sant.
Ja, då är det liksom en vila att vara i målandet. För jag kan känna att det är bara enkelt och lustfyllt. Och jag får använda en del av hjärnan som jag inte... liksom en fri och kreativ del. Som, där jag får vara. Medan att skriva, det är ju att koppla på någonting annat. Som är ganska slitsamt faktiskt.
Vad är det som sliter i skrivandet?
Ja, men för mig är det så här att som författare vill jag alltid ha ett ärende. Det är otroligt viktigt vad jag än skriver om. Det är viktigt med ett ärende. Att jag vill lyfta upp en orättvisa eller hjälpa någon eller så. Och det tär också. Det är väldigt givande, men det tär ganska mycket. Och jag är ganska trött. När det handlar om min konst, då är det bara lust. Alltså jag vill bara göra fint och skönt och har inget särskilt ärende. Det är väldigt vilsamt.
Maud, när du börjar att skriva då eller måla, är det tidigt på morgonen, sent på natten? Går du efter väckarklockan så du ställer in att nu sätter jag mig och skriver och nu ställer jag mig i stafflit? Hur kan en dag se ut i?
Ja, men jag är ju väldigt morgonpigg och har alltid varit väldigt kvällstrött också. Men alltså jag vaknar ju ofta 5 och 6 och så på morgonen. Och då tar jag min första balja med kaffe och så tar jag det lite lugnt. Men sen skriver jag på morgon oftast när jag skriver, för att det är då min hjärna är lite ren och lite pigg och jag liksom vet precis vart jag ska. Sen har jag liksom inte så här att jag har bestämt att nu skriver jag här 2 timmar eller 4 timmar, utan jag skriver tills det känns att nej, men nu är den här dagens... vad ska jag säga, nu är den här dagen tömd på skrivande och sen så börjar resten av livet. Och måla gör jag mer oregelbundet helt enkelt. Det är inte alls varje dag, utan det är mera också precis som Jenny, när jag har lust och när jag vill och när jag tänker att den här bilden som jag har i huvudet nu skulle jag gärna vilja prova om den kan komma ut på ett fint sätt.
När man då skriver till exempel då, man kan ju säga det som en vattenkran du vrider på. Kommer det fullt flöde direkt så du vet exakt vad du ska säga, eller står det bara och droppar lite grann innan den här flödet kommer? Hur jobbar ni där?
Alltså det är ju väldigt olika för mig. Vissa månader då kan det vara precis som att vrida på kranen och sen kan det flöda verkligen. Det är det man kallar flow, tror jag. Men och jag skriver, ja, det kan komma en hel del faktiskt. Medan andra morgnar kommer det lite grann. Och så kan jag känna att nej, men det är så här det blir idag. Det blir bara 250 ord idag. Och då får det bli så. Det är inte mycket att göra. För att sitta liksom och skava och försöka, det brukar inte bli någonting av det. Utan det får bli den mängd det blir helt enkelt.
Hur är det för dig då, Jenny?
Ja, men jag har ju ett lite annat läge än Maud, eftersom jag inte då är pensionär, så jag måste ju vara stenhård. Det är nästan som en elitidrottskvinna, håller jag på att säga. Så min förra roman, Porslinssemester, den skrev jag faktiskt på 3 månader ungefär, mellan 5 och 7 vardagmorgnar. För det var den skrivtid jag hade innan jag började mitt ordinarie jobb. Och sen är jag i likhet med Maud fruktansvärt kvällstrött. Så när jag kommer hem, då är det krascha framför Netflix ungefär. Var lite med familjen. Men jag skulle aldrig kunna skriva efter en dag på jobbet. Då är hjärnan överhettad. Men mellan 5 och 7 på morgnarna brukar jag vara som piggast och fräschast. Så då var jag väldigt så där fokuserad och skrev den romanen.
Finns det också släktskap med vad ni skriver, eller är ni vitt skilda i vad ni håller på med?
Ja, alltså jag har ju skrivit 2 böcker som man kan väl kalla självbiografiska då, om livet med våran son. Och det har ju Jenny också skrivit om i sin bok om att vara syskon. Så att på det viset kan man väl säga att ämnet åtminstone är släkt med varann. Även om vi skriver på olika sätt kanske. Sen har vi ju skrivit romaner också. Jenny har ju skrivit även många långnoveller och mycket mera egentligen än vad jag har gjort. på det sättet och gett ut. Men ja, Jenny, vad säger du? Påminner vi om varann i vårt övriga skrivande eller vad tänker du?
Ja, men det kan jag väl ändå tycka. Vi har ju båda det här driv... Jag skulle ju säga att du också har ett ärende.
Alltid.
Jag tänker din roman Gud i Bardolino också, när du berättar om hur det är att växa upp inom pingströrelsen. Så visst kan man läsa den som en historia, liksom, men för dig var det ju också viktigt att skriva om de här sakerna.
Ja, så det var det.
Där tycker jag vi påminner om varann, även om vi skriver olika såklart. Men jag tror att ingången är lite densamma.
Stämmer precis.
Mm. Ja. Mm. Stöttar ni varandra i ert konstnärsliv?
Oändligt.
Ja, men det gör vi verkligen. Mm. Vi visar varandra. Jag får faktiskt numera läsa Jennys manus innan det skickas in till förlag och så vidare. Det fick jag inte förr. Vi har väl utvecklats tillsammans. Och hon får läsa mitt. Och vi tittar och bedömer varandras konstverk och så vidare. Och det är väldigt givande, ska jag säga. Därför att Jenny är ju inte en person som bara säger till mig, ja, vad fint hörru. Utan hon kan liksom titta på mitt konstverk och säga, du, där till vänster ser det lite rörigt ut. Hur kan du förändra där? Och då, det är ju sånt man är tacksam för, att få lite bedömning riktigt så.
Men när man känner varandra så väl, så kan man ju också då ganska skarp kritik till varandra. Så det gäller väl att sålla där också vilket filter man ska ha på sig när man lyssnar på kritiken, för att så att man inte blir för elak kanske, eller tar åt sig allt för mycket av den kritiken.
Nej, vi är jättesnäll med varandra. Vi har en jättefin nivå på den kritiken, måste jag säga.
Och du nickar så du håller med, Jenny.
Ja, men verkligen. Jag kan känna att vi är alltid väldigt snälla. Men jag tar också Mauds... Ja, mamma då, helt enkelt. Ja, men jag lyssnar ju verkligen på det hon säger, för hon känner mig så väl. Så att det är verkligen sådär, jag tar till med det. Men det är ju alltid väldigt fint sagt, även om det kan vara kritik ibland. Och det uppskattar jag ändå. Annars kommer vi lite in på det här du sa tidigare om att mamma som bara säger, jag tycker att allting är så bra. Det kanske var okej när man var liten, men nu skulle det inte vara så bra.
Och du då, när du säger att, vad gör du då när hon säger att den där biten på tavlan är lite konstig? Tar du fram då, suddar och målar om, eller skrattar du bara åt när du säger nej, det här betyder så det ska vara kvar?
Ja, men det är lite olika gånger. Uh-huh. Det kan hända båda de där sakerna. Att ibland så reflekterar jag och självransakar mig givetvis både i skrivandet och måleriet och funderar en sväng till. Och andra gånger så kan det vara som du säger, att nej, men jag har tänkt ut att det ska vara så där, och det är min konstnärliga frihet, och då får det vara så.
Ja. Men då ska vi ta och lämna både skrivandet och målandet, för att de här två damerna också, de har en podd tillsammans, och fram till att vi ska prata om podden ska vi få lyssna på Winter Wonderland med Linda Pettersson.
A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. All away, it's the bluebird, here to stay, it's a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's poison brown. He'll say, "Oh, you're married." We'll say, "No, man." But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid all the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening, a beautiful sight. Oh, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. In a snowman and pretend that he is parson brown. And he'll say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid all the plans that we made. A walk in and a winter Wonderland.
Ja, det var Linda Pettersson och Winter Wonderland. Vi sitter här med Jenny Gejlid och Maud Deckmar och vi har pratat om deras konstnärsliv, författarliv och nu ska vi gå in på deras poddliv, för då har ni också en podd. Ska du berätta, vem vill hugga på det? Vad är det för podd ni håller på med?
Den heter Anhörigpodden, direkt från hjärtat. Och jag har ju länge velat jobba tillsammans med Jenny med någonting. Det har jag velat i många år egentligen. Men det har väl varit lite sådär slirigt i portgången. Och för ett par år sedan då så kom Jenny till mig och sa, ska inte du och jag starta en podd? Och vi tycker väl båda att det här med att vara anhörig till någon som har svårigheter i ens familj, oavsett svårigheter, det är ju något som väldigt många berörs av. Anhöriga är vi ju alla naturligtvis. Och vi bestämde oss för det så att vi startar den här podden helt enkelt utifrån just tankar om att vara anhörig.
Mm. Hur länge har ni hållit på, Jenny?
Ja, men alltså det måste ju börja bli 2 år nu, va?
Ja, det är det nog drygt.
Ja, ungefär 2 år. Jag får med att det kan
augusti,
vara det
22 tror jag.
Ja, hösten 22 kanske vi började spela in så. Så det är ett litet tag nu i alla fall, absolut.
Hur går ni till väga när ni bestämmer att det här avsnittet ska handla om det och det här ska handla om det? Och hur gör ni?
Ja, men vi kör ju ett redaktionsmöte och så brukar vi välja ett ämne som känns angeläget. Och det ska liksom bränna till lite. Det ska kännas liksom att wow, det här känns viktigt och kul att ta tag i. Sådär. Och då skissar vi utifrån olika teman, så skissar vi fram lite infallsvinklar. Och det brukar gå ändå ganska... Ja, vi sitter ner ett par timmar kanske och skissar fram det här. Och sen så vet vi vad vi ska prata om. Men då kör vi sen så att det blir ganska lite som här, att det behöver inte vara liksom extremt tillrättalagt så, utan bara vi vet lite vad vi ska prata om så brukar vi köra sen.
Mm. Mm. Och är det där också en fördel när ni är mor och dotter, ni känner varandra väl, mot om du skulle sitta med en arbetskollega eller sådär, vad känner ni där?
Ja, jag tycker ju att det är fantastiskt. Vi är så samstämda så att vi behöver nästan inte titta på varann, så vet vi. Och liksom, man kan ju också ha olika dagar, så kan det ju vara. Att någon gång är någon jättepigg och på hugget och den andra är lite... Så att vi liksom, vi balanserar upp varann kan jag känna väldigt bra.
Det är klart, vi har ju pratat om väldigt många saker under väldigt många år också. För min son och Jennys bror, då, han är ju snart 50 år. Så att vi har ju levt med honom under många, många, många år. Och det har ju förändrats både i samhället och runt honom givetvis. Och runt oss under alla dessa år. Så det har ju funnits mycket att prata om. Så att mycket av det som vi pratar om i poddarna, det är ju grundat under väldigt många år egentligen. Även om det kommer nya tankar och nya infallsvinklar givetvis.
Vad säger han då när ni sitter och pratar om lite grann som kanske också rör honom?
Ja, det här har ju varit ett dilemma. Kanske särskilt för mig. Jag vet inte hur du har tänkt, Jenny. Men redan när jag skrev min första bok som heter Freds bok. Då skriver jag om det i boken också. Att han kan inte tala. Han är gravt utvecklingsstörd. Skulle han vilja att jag gör det här? Jag hade enorma, vad ska jag säga, dubier på den tiden också och funderade, är det här rätt verkligen att göra så här med en människa? Och det jag kom fram till slut var att om det finns något som vi kan göra för att hjälpa någon annan utan att lämna ut oss allt för mycket eller att han ska på något vis fara illa, då kom jag fram till att då är det nog ändå meningen att göra det.
Mm. Du som mamma och du som syster, har du tänkt också i samma banor med din bror?
Jag har tänkt exakt i samma banor. Det är ett jätteetiskt dilemma får man ju säga. Att som jag och har skrivit om min uppväxt med min 2,5 år äldre bror. Så att jag gick igenom exakt samma, eller inte exakt samma process, men liknande tankar. Att är det här rätt? För jag lämnar ju också ut någon som inte ens förstår det eller kan säga någonting. Det är ju enklare med övrig familj, för där kunde jag ju liksom prata med mina föräldrar och är det här okej? Okay? Och de sa ja, båda två.
Mm.
Men Fred har ju faktiskt inte kunnat sagt att det är okej. Okay, och det, än idag så är det ju som, precis som Måde inne på, det, nej, vi vet ju inte vad han skulle tycka. Men någonstans ändå, jag försöker tänka att jag har ju kanske också rätt att berätta min historia. Och så är det ju alltid det här ärendet att vi vill ju också hjälpa andra, att andra ska få känna igen sig, som vi kan tycka ändå är, det är ju liksom det som är vårt mål, inte att hänga ut eller skada liksom. Men det är ju jätteviktigt att alltid ha det framför sig liksom sådär, att prova det etiskt på det sätt man kan.
Hur mycket har Fred påverkat era liv om ni tänker efter?
Enormt skulle jag säga. Och jag brukar ju säga också så här att båda mina föräldrar, de var ju människor när Fred kom.
Mm.
De var ju ändå 24-25 år, så att de hade ju blivit människor även om man har påverkat dem enormt. Jag föddes ju in i det här.
Mm.
Så jag har ju, det är ju grunden. Och även om mitt liv är helt annorlunda idag, så att födas in i det och vara i det liksom från spädbarn och de första 15, 16, 17 åren, det har nog präglat mig mer än jag någonsin kommer att förstå, tror jag.
Positivt eller negativt?
Läser man min bok så inser man att det var fruktansvärt jobbigt när jag växte upp. Det var jättejobbigt. Jag skulle nog inte önska någon annan faktiskt det livet. Så tufft var det. Det var extremt. Samtidigt så tänker jag att till slut kommer man ju till ett vägskäl när man får bestämma att ska jag göra något positivt av det här eller ska det bara få vara mörkt och svart? Och jag har ju valt att ta det positiva. Att berätta om det, göra så bra jag kan av det här. Liksom när livet ger en citroner, gör limonad. Det är jättesliten klyscha, men någonstans känner jag liksom att det har hjälpt mig mycket att faktiskt försöka göra något konstruktivt av allt.
Mm.
Så då blir det ju liksom positivt.
Det låter ju väldigt bra. Vad säger du, Maud?
Ja, alltså det här livet med våran son som då kom, det är klart att det har påverkat hela livet och våra relationer i familjen och totalt skulle jag vilja säga. Och det är klart att det finns ju så många känslor i det här. Jag kan ju ha svåra känslor när det gäller båda mina barn, att det inte har varit tillräckligt till exempel. Så är det ju att vara förälder, att man är inte tillräcklig, och kanske har jag varit ännu mindre tillräcklig, men det var inget lätt liv. Och jag och min man fick ju också ett barn som vi, jag menar på 70-talet när han föddes, då var samhället ett annat. Man kände inte till, det var första gången jag hörde ordet autism till exempel. Idag är tidningarna fulla av personer med autism, spektrat och olika diagnoser. Så det var en annan tid, enormt mycket svåra känslor naturligtvis åt alla håll. Mycket sorg, mycket otillräcklighet. Ja.
Mm. Och här kanske den här podden är en viss del att bearbeta detta och kunna förmedla det till andra som kanske sitter i samma situation.
Ja, och jag minns när jag skrev min första bok, då fick jag ibland höra, har det inte varit skönt att skriva av sig? Mm. Och jag minns att då blev jag nästan lite putt så där. Jag kunde känna att nej, men det var väl inte skriva av mig, jag menar. Jag ville ju verkligen sätta ord på saker och hjälpa till på något sätt. Sen är det klart att när man går vidare i livet inser man att allt vi gör är väl bearbetning.
Mm.
Och även den här podden, det tror jag alldeles säkert är. Det finns en mening för oss i det här, att jag tror väldigt mycket på att känna igen sig i andra. Att det är liksom den här stora ensamheten man kan känna som människa. Att känna igen sig i andra tror jag minskar den där ensamheten. Det är bland annat det som jag känner att jag vill bjuda på.
Mm. Vad har ni fått för reaktioner hittills på er podd?
Ja, till mig har de ju bara varit väldigt positiva. Folk som har hört av sig, tackat för podden, känt igen sig, kommer med tips, frågor. Fantastisk respons upplever jag att vi har fått faktiskt. Mm.
Mm. Och du Maud, vad har du fått för respons?
Ja, samma här. Det är jätteroligt verkligen. Och vi ser ju också att det ökar liksom lyssnandet. Och alldeles nyligt har vi också startat ett konto på Instagram och på Facebook. Och det är inte många som följer oss än, men vi fortsätter att lägga ut där också.
Mm.
Ja.
Och nu ska vi också här i Radio Krokom få lyssna på er podd. Vi har sagt sådär, vi startar nästa torsdag klockan 10 med en repristid söndagar klockan 9 på morgon. Så då kanske man kan vakna upp och få lite visdomsord ifrån er två. Har ni satt som en gräns, är det här en podd som kan hålla på i 10 år? Eller har ni sagt 25 avsnitt och that's it? Hur funderar ni?
Nej, vi har inte satt en gräns.
Nej.
Utan vi vill fortsätta så länge vi känner att vi har någonting att ge. Och så länge det känns angeläget. Så det här kommer att fortsätta. Oklart hur länge, men vi är inte klara.
Mm. Och du håller med Maud?
Håller med jag, och fast jag är gammal nu, men jag kör på. Ja.
Men tusen tack Maud Däckman och Jenny Jailid för att ni kommer hit. Och ska ni ta det här en gång till, vad heter podden?
Anhörigpodden, direkt från hjärtat. Finns på alla ställen där poddar finns.
Och direkt från mitt hjärta så säger jag tusen tack och lycka till och ha en god jul på er där.
Tack detsamma.
Och tack detsamma, god jul.